Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Olösta mord, mördade Zodiac Cherry, del 1. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit denna avsnittsserie. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar på Olösta mord skulle vilja vara med och sponsra podden får du jättegärna göra det på Patreon. Du går helt enkelt till patreon.com och söker på Olösta mord. Det rör sig om en liten summa per avsnitt, men det gör jättestor skillnad för oss. Vi släpper nya avsnitt regelbundet varje vecka, men om vi av någon anledning inte skulle göra det så dras inte heller några pengar. Vi ska nu i 4 delar titta på ett fall som tangerar ett mycket känt seriemördarfall. Vilket har du förstås redan förstått utifrån avsnittstiteln. Zodiac. Seriemördaren som satte skräck i Kalifornien vid 60-talets slut. Min kära poddkollega Dan Hörning har gjort en avsnittsserie om Zodiac som började gå i seriemördarpodden 2017 och landade på totalt 11 delar. Den är att rekommendera om du inte är bekant med det fallet sedan tidigare. Det är då alltså avsnitt 49-60 av Seriemördarpodden. Och Cherry Joe Bates var förstås en del även av den avsnittsserien. Men i de här avsnitten av Olösta mord kommer vi fokusera helt och hållet på henne. Hon kan ha varit ett av Zodiacs offer, men det är bara en möjlighet av flera. Och oavsett så är Cherry Joe Bates tragiska och alldeles för tidiga bortgång ett stort och omtalat olöst mord i sig. Så därför gör det sig verkligen att hon får sina egna avsnitt här. Och vi börjar nu med Cherrys bakgrund. Cherry Joe Bates föddes den 4 februari 1948 i Omaha i Nebraska. En stad som är känd för många saker men som jag personligen mest har koll på för att det är därifrån singer-songwritern Conor Oberst kommer ifrån. Han som även är känd under bandnamnet Bright Eyes. Joe i Cherry Joe ska enligt minst en källa och en trovärdig sådan stå för Josephine. När det kommer till uttalet av Sherrys namn verkar det inte helt klart om man bara ska säga Sherry eller Sherry Joe. Men vi har valt det tidigare, alltså bara Sherry. När Sherrys pappa, Joseph Bates, pratar om Sherry i tidningsartiklar säger han bara Sherry. Författaren Robert Graysmith, känd för sina Zodiac-böcker, använder dock namnet Sherry Joe. Så det finns olika sätt som det skrivs och sägs på. Men vi kör alltså från och med nu med endast Sherry. Sherrys mamma var Irene Bates, tidigare Karolevits, eller Karolevits, K-A-R-O-L-E-V-I-T-Z. Och hennes pappa var som sagt Joseph Bates. När Sherry kom till världen hade hon redan två stora syskon. Ett av dessa var storebror Michael Bates. Vi vet inte säkert om det andra syskonet var en syster eller bror. Vi har däremot hittat uppgifter om att Joseph och Irene redan 1945 fick dottern Bonnie Jo Bates. Hon blev tragiskt nog inte äldre än 10 dagar. Hon föddes i Yankton County i delstaten South Dakota och levde mellan den 19 och 29 december. Vi kan spekulera i eventuell spädbarns död. Flera källor nämner som sagt att Sherry hade två syskon, men det är bara Michaels namn som publiceras i samband med detta. Därför blir det ju en fråga om det andra syskonet, som inte nämns vid namn, är systern Bonnie Jo. Men vi vet inget säkert. Bonnie, eller Bonnie Jo, begravdes på St. Mary's katolska kyrkogård i staden Dante i Charles Mix County i South Dakota. 2020 bodde det, enligt en uträkning från USAs statistikbyrå, endast 75 personer i Dante. Så vi talar om en mycket liten plats. Familjen Bates flyttade till Kalifornien 1957 när Sherry var 9 år gammal. Som tonåring studerade hon vid Ramona High School, där hon var en aktiv student, en mönsterelev rent av, det som på engelska ofta kallas för honor student. Dessutom var hon cheerleader och en socialt uppskattad närvaro. Det som de flesta källor om hennes framtidsdrömmar vid den här tiden säger var att hon ville bli flygvärdinna. Källan till detta är hennes egen pappa, Joseph, bland annat. Vi citerar hans ord om sin dotter. Så långt tillbaka jag kan minnas har hon alltid velat bli en flygvärdinna. Hon hade skrivit direkt till de flesta stora flygbolagen om denna önskan. Det var den enda framtiden hon någonsin pratade om. När Sherry var klar med high school började hon studera vid Riverside City College. Detta är beläget i staden Riverside som var platsen för en annan seriemördare som kallades Riverside Prostitute Killer eller The Lake Elsinore Serial Killer. Vi ska inte avslöja den här seriemördarens verkliga identitet i det här avsnittet, men det var en man som konsensus säger mördade 19 stycken kvinnor mellan åren 1986 och 1992. Detta är en person som inom kort kommer ha 3 stycken egna avsnitt i just seriemördarpodden, och där kallar vi honom kort och gott för Riverside Killer. Men det här var efter Sherry Jo Bates tid och har således inget med hennes frånfälle att göra. Vi har, märkvärdigt nog, inte kunnat hitta exakt vad Sherry studerade vid Riverside City College. Det känns ju som grundläggande info, men källorna gapar tomma vad gäller detta. Samtidigt som Sherry pluggade på Riverside deltidsjobbade hon på Riverside National Bank i staden. Tack vare detta kunde hon spara ihop till sin egen första bil, en limegrön folkvagnsbubbla, årsmodell 1960. Denna bil förekommer i de flesta texter och redogörelser för Sherrys fall. Den var även viktig för henne personligen, något av en stolt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Cherry var, precis som hon varit i high school, även cheerleader på college. Hon såg mycket fram emot att fylla 20, för det var ålderskravet för att få arbeta som flygvärdinna. Vi ska citera en text som beskriver Cherry i den amerikanska tidningen Life. Vi har tyvärr inte kunnat hitta datum för artikeln, men den målar ett nyanserat porträtt av henne. Ofta, i dokumentärer och texter om Cherrys liv, saknas sådana detaljer nästan helt och hållet. Så nu är det citat tidningen Life. Hon var en attraktiv tjej. Blond, blåögd och ordentligt solbränd. 160 cm lång och med en vikt på 48,5 kilo hade hon inga som helst kroppsliga problem. Men som så många andra tjejer i hennes egen ålder höll hon ständigt på att planera olika dieter. Hon trodde alltid att hon var överviktig, sa hennes far. Men det var hon inte. Hon var bara en gedigen tjej. Vi hoppar några rader i artikeln och kommer till en passage som beskriver livet som Cherry ledde hemma tillsammans med pappa Joseph. Så återigen, citat Life. Bates sa att han och Cherry delade på hushållsarbetet. Han lagade oftast maten medan hon diskade. Vi har gjort de här sysslorna tillsammans en längre tid, sa han. Och sen, några rader senare, omnämns de typiska vardagliga konflikterna på följande vis. Men, som i de flesta far- och dotterrelationerna, blev det bråk ibland också. Vi bråkade om många saker, sa Cherrys pappa. Religion, skolan, vart hon skulle, hur sent hon kunde vara ute. Det var en av de sakerna som jag var ganska bestämd på, det ska jag erkänna. Men vi var aldrig ovänner länge. När Cherry skulle vara ute senare än vanligt ringde hon alltid, och jag gjorde likadant själv om jag var iväg sent. Senare i samma artikel uttalar sig cheerleadern Kathy Seitz om Cherry. Det var en av Cherrys vänner som hon gått på high school med i Ramona. Hon säger då: Cherry hade väldigt många kompisar. När vi gick på fester häpnade jag alltid över hur många personer från andra skolor som kände henne. Och där är det slutcitat Life. Det som gjorde Cherrys liv till ett fall var det som skedde söndagen den 30 oktober 1966. Vi ska säga redan nu att det som vi vet om Cherrys sista dag i livet är sånt som framkommit ett par år efteråt, när Zodiac-utredningen började titta på fallet. Men när det här hände den 30 oktober 1966, då var det ingen som kände till Zodiac. Så, till dagen i fråga. Den började tämligen odramatiskt. Cherry besökte en gudstjänst i den katolska kyrkan St. Catherine of Alexandria tidigt på morgonen. Och det här gjorde hon tillsammans med pappa Joseph. Efter gudstjänsten åt de frukost tillsammans på en restaurang i närheten. Och det var Sandy's Restaurant vid Hardman Center, ett shoppingcentrum. Vid den här tiden, 1966, var pappa Joseph och mamma Irene frånskilda sedan ett år tillbaka. Cherry bodde tillsammans med sin pappa på adressen Via San Jose i Riverside. Pappa, Joseph, arbetade som maskinist för Corona Naval Ordnance Laboratory, en organisation som ägnat sig åt militärteknisk forskning sedan andra världskrigets slut. Och detta då för den amerikanska flottan. Och apropå flottan, var det med den som Cherrys storebror Michael befann sig med på detta datum. På restaurangen där Cherry och pappa Joseph åt frukost lade Cherry märke till en äldre dam som beställde rostat bröd. Damen satt själv i ett av båsen på restaurangen och verkade aldrig få sin beställning. Detta blev något som Sherry skojade om upprepade gånger under frukosten. När Sherry och pappa Joseph lämnade lokalen hade damen fortfarande inte fått sin mat. Efter frukosten åkte de två hem. Klockan 10 på förmiddagen lämnade pappa Joseph hemmet för att tillbringa en dag på stranden i kustområdet Corona del Mar. Detta är vid staden Newport Beach i Kalifornien. Minst en källa, The Press Enterprise, nämner att Joseph frågade Sherry om hon ville följa med. Men hon sa att hon inte kunde, för hon behövde ägna sig åt studierna. I artikeln vi nyligen citerat framkommer en spekulation från Sherrys pappa om vad han trodde att Sherry egentligen ville göra snarare än att plugga, nämligen att skriva ett brev till sin pojkvän, Dennis Highland. Och vi citerar. Det viktigaste för henne just då var antagligen att skriva ett brev till pojkvännen Dennis Highland som bytt skola från Riverside City College till San Francisco State College 6 veckor tidigare. Den föregående helgen hade hon besökt San Francisco med Dennis föräldrar och hon hade inte skrivit till honom sedan hon hade kommit hem. Hon hade det toppen där uppe, sa en vän som träffade henne på torsdagskvällen efter resan. Allt hon pratade om var Dennis och vad de hade gjort, var någonstans de hade ätit och så vidare. Trots att Sherry och Dennis varit ett par i 2 år hade de inga planer på att gifta sig. Och vi kan säga att pappa Joseph uttalar sig om saken bara några rader senare. Då säger han så här. Det var så mycket hon ville göra innan hon gifte sig. Och senare i samma artikel säger en anonym vän till Sherry detta. Hon pratade aldrig om att gifta sig, men det var underförstått att hon och Dennis skulle gifta sig. Och vi återvänder nu till den 30 oktober 1966. Det var en varm dag. Vi har uppgifter om att det som varmast detta datum var 36 grader Celsius. Vi påminner om att pappa Joseph, som sagt, tog sig till stranden, vilket är en stark kontrast mot vad vi i Sverige antagligen skulle göra i slutet av oktober. Då är det ju vanligtvis inte så jättevarmt här. Mellan klockan 10 på förmiddagen och 15.00 vet vi inte exakt vad som skedde. Men när klockan var 15.00 ringde Sherry en av sina väninnor, Stephanie Gutman. Detta har kunnat ses på data från telefonbolaget. Men när Sherry ringde Stephanie var det ingen som svarade först. Sherry ringde Stephanie på nytt vid 15.45 och då svarade Stephanie. Sherry frågade henne om hon ville följa med till biblioteket på campus för att låna ett par böcker och plugga lite. Men Stephanie avböjde. Hon hade inte möjlighet till det just då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Någon gång mellan 16.30 och 17.00 lämnade Sherry sitt hem ensam. Senare vittnesmål från bekanta till Sherry skulle mena att de sett hennes limegröna folkvagnsbubbla parkerad utanför hennes hus mellan de här nämnda klockslagen, vilket alltså skulle peka på att Sherry inte tog bilen dit hon skulle. Pappa Joseph kom hem 17.00 och han såg då att dottern hade satt upp en lapp på kylskåpet. Den lydde på det här sättet i vår svenska översättning. Pappa, jag drog till RCC-biblioteket. Och RCC står alltså för Riverside City College förstås. Så här långt är de flesta källorna samstämmiga. Men sen blir det rörigt och det finns flera uppgifter om saker som sker men med bristfälliga detaljer som gör att allt inte går ihop i en tillfredsställande tidslinje. Så till dig som lyssnar, var beredd på att följande kan vara lite frustrerande. Hos Robert Graysmith i dennes världsberömda true crime-bok Zodiac kan man läsa att pappa Joseph mottog ett samtal från Stephanie som var till Sherry. Stephanie var ju vännen till Sherry som hon ringde något tidigare. När detta skedde och vad som sades förtäljer inte Graysmiths bok. Man kan läsa att Joseph lämnade huset direkt efter det. Och i vilket ärende han gjorde det vet vi inte heller. Men som det är beskrivet antar vi alltså att detta är saker som sker efter att pappa Joseph kommit hem vid 17-tiden. Men sen finns det också en uppgift om att Sherry vid ungefär 17.30 ska ha upptäckt att hon tappat bort en läslista och därför ringde upp en kollega vid namn Donna på Riverside National Bank. Det var ju där Sherry deltidsjobbade. Men det låter förstås konstigt att hon ringer en kollega på banken istället för en klasskamrat, om det hela handlar om en läslista. Så tillvida att Donna inte bara var kollega utan även en klasskamrat. Men kanske ringde Sherry Donna för att hon fick för sig att hon hade glömt läslistan på just jobbet. Och när vi säger läslista så pratar vi om en lista av det slaget där det står vad för litteratur man ska läsa inför olika lektioner och så. Donna hade dock inte sett den här läslistan. Sherry ska under samtalet ha sagt till Donna: "Nu måste jag börja om från början med mina note cards." Slutcitat. Note cards ska här antagligen förstås som Sherrys anteckningar från olika föreläsningar och seminarier. Och det hon säger är att nu måste jag kolla igenom allt från början för att hitta rätt litteratur. Om hon var en flitig student även på universitetet, vilket vi utgår ifrån, kunde det säkert vara väldigt mycket text att ögna igenom. Det var lite annorlunda på 60-talet jämfört med idag när vi har laptops och paddor. Det källorna inte säger något om är var någonstans Sherry har befunnit sig vid 17.30 och varifrån hon ringde Donna. Vi har redogjort för att hon lämnade sitt hem mellan 16.30 och 17.00. Detta för att bege sig till biblioteket på campus. Men vi har inte sett några uppgifter om att hon skulle ha tagit sig hem däremellan. Det borde hon ju dock rimligen ha gjort, för enligt vittnesmål tog Sherry inte bilen om hon skulle till biblioteket. Men hon har sin bil vid biblioteket senare på kvällen. Men flera av källorna som skiljer sig åt pekar ändå på att Sherry återvände hem någon gång på eftermiddagen. Det finns nämligen ytterligare en vittnesuppgift om att hon lämnade hemmet på Via San Jose i sin folkvagnsbubbla vid 18.10. Samma ögonvittne ska också ha sett hur Sherrys bil blev tätt följd av en bronsfärgad Oldsmobile, årsmodell 1965 eller 1966. Enligt Graysmith var vittnet i frågan vän till Sherry och vännen ska ha vinkat. Men Sherry vinkade inte tillbaka, kanske för att hon inte såg sin vän. Ett annat vittnesmål, från en man som arbetade vid USAs flygvapen och bodde nära biblioteket på campus, berättar hur han mindes att han såg en limegrön folkvagnsbubbla som kördes av en blondin. Detta öster om lägenhetskomplexet Sherilyn Apartments. Vi känner inte till något klockslag för detta, men mannen ska ha sett att den limegröna folkvagnsbubblan blev förföljd av en bronsfärgad Oldsmobile, återigen årsmodell 65 eller 66. Konsensus är i alla fall att Sherry kommer till biblioteket och sätter sig där och pluggar ända till 21.00 på kvällen när biblioteket stänger. Det framkommer senare att polisen har information om att flera av Sherrys vänner och bekanta också befann sig på biblioteket kvällen i fråga, men att ingen av dem lade märke till henne. Ett av de främsta skälen till att vi vet att Sherry anlände till biblioteket är för att hon lånade 3 stycken böcker. Dessa 3 lån registrerades. Sherrys pappa Joseph kom hem vid klockan 12 på kvällen, 00.00, och lade då märke till att en lapp som han lämnat åt sin dotter, alltså en sån där lapp där han skriver vart han är, låg helt orörd. Jag ska flika in med att jag personligen tycker att en beskrivning av detta slag låter väldigt vag. Man har satt upp en lapp där det står "Hej, jag är på stranden" eller "Hej, jag gick för att handla" eller vad det nu kan vara. Behöver det inte betyda någonting att lappen fortfarande sitter eller ligger där man lämnade den senast, men det kan ju hända att Sherry och hennes pappa hade någon rutin för det där. Man markerade att ifall lappen hade blivit läst eller inte, men det framkommer inte i källorna. Pappa Joseph resonerade i alla fall som så att Cherry antagligen var ute med sina vänner. Han gick och la sig. Han vaknade tidigt nästa morgon vid 5-tiden. Han blev orolig när han såg att Cherry inte hade kommit hem. Joseph ringde upp Stephanie, Cherrys klasskamrat, för att höra sig för om Cherry möjligtvis var hemma hos henne. Men det var hon inte. Pappa Joseph ringde genast till polisen och anmälde sin dotter försvunnen. Detta ska ha skett 05.43. Och cirka 45 minuter efter Josephs samtal till polisen blev Cherry hittad. Och hur det gick till kommer du få höra om i nästa avsnitt. Innan vi slutar ska jag förresten berätta att en annan podd som jag skrivit väldigt mycket för, Massmördarpodden, nu är en gratispodd. Detta är samma podcast som Dan Hörning startade 2016 och som under en tid endast funnits exklusivt hos Podme bakom betalvägg. Men nu finns den alltså återigen tillgänglig överallt där du hittar dina poddar. Det är en av mina personliga favoriter att skriva för, då Massmördarpodden har en särskilt stor bredd. Här kan du höra om allt från historiska massakrer som Stockholms blodbad till politiska attentat och ökända massmord som klattermassakern som Truman Capote skrev om i In Cold Blood och till och med massmord som vi endast känner till genom arkeologi. Vi har startat poddens nya liv ute i det fria med en avsnittsserie om atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki i slutet av andra världskriget. Missa inte de avsnitten. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Det är Simway med Z. Z-I-M-W-A-Y podcast@gmail.com. Jag som skrivit, läst, klippt och producerat detta heter David Oskarsson. Tack till Tripnaha som gjort låten Immune, som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.